Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Var Folkets tempel en sekt med hjärntvättade medlemmar som begick masssjälvmord? Eller var församlingen i Jonestown i själva verket ett komplicerat CIA-projekt där ovetande församlingsmedlemmar utsattes för olika fysiska och psykiska experiment? Idag ska vi fortsätta att prata om händelserna i Jonestown den 18 november 1978 då 918 personer dog. Jag heter Tobias Henriksson.
Och jag heter Jenny Sterner.
Du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är jag, Tobias Henriksson.
Och jag, Jenny Sterner. Välkomna. Ja, idag ska vi alltså fortsätta att prata om Folkets tempel och det som hände i Guyana den 18 november 1978 och om de konspirationsteorier som började spridas efteråt.
Ja, så är det. Men innan vi går in på formalien så vill vi uppmärksamma ett meddelande som vi fick från en lyssnare och det gäller uttrycket drink the Kool-Aid. I förra avsnittet sa vi att det var synonymt med att ta livet av sig, men det visade sig att det var lite mer komplicerat än så, eller hur Jenny?
Ja, precis. För även om drinking the Kool-Aid används synonymt med att ta sitt liv i det här manuset så är den bredare betydelsen att man låter sig luras. Till exempel av en farlig ledare som är Jonestown. Och ibland till en grad att man är beredd att dö för den. Och vår lyssnare Desiree, hon säger att begreppet användes redan 10 år innan de här händelserna i Guyana i samband med boken The Electric Kool-Aid Acid Test. Och den boken har jag faktiskt läst. Det var jättelänge sedan. Men där handlar det mycket om att ha droger utblandade i Kool-Aid. Alltså inte specifikt att ta sitt liv utan att blanda ut dem. Så det är inte helt lätt att kategoriskt säga hur uttrycket ska användas. Men nu vet ni i alla fall att just det här uttrycket fanns innan händelserna i Jonestown. Och nu går jag händelserna i manuset i förväg. Men många anhöriga till offren har varit väldigt tydliga med att de avskyr att det här uttrycket används om det som hände i Jonestown. Och som jag har förstått det så är det av två anledningar som de tycker det. Både för att det är ifrågasatt huruvida det ens handlade om ett masssjälvmord. Men också så är det liksom ett sätt att dumförklara deras Jim Jones-anhängare.
Vad bra att vi fick det utrett och tack till Desiree för ditt meddelande. Och nu över till formalien då. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Och görs det inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Men nu ska vi övergå till att fortsätta att prata om Folkets tempel och ett av världens största självmord och eller massmord som skedde i Jonestown i Guyana den 18 november 1978, då totalt 918 personer förlorade sina liv. I förra avsnittet pratade vi om Jim Jones och Folkets Tempels historia. I det här avsnittet ska vi prata om konspirationsteorier. Men först är det nog bäst att köra en liten recap. Det har ju ändå gått 2 veckor sedan vi släppte del 1. Jenny, vill du påminna oss om vad som har hänt?
Absolut. Vi berättade om Jim Jones som i mitten av 1950-talet bildade det som så småningom skulle bli församlingen Folkets Tempel. Det var en från början kristen församling som så småningom fick mer socialistiska förtecken. Och Jim, som läste om och beundrade både Hitler och Mao, förespråkade jämlikhet mellan kön och mellan personer av olika hudfärger. Jim Jones var gift med Marceline. De hade 1 biologiskt barn tillsammans och flera adopterade. Och Jim var ständigt otrogen och han ansträngde sig inte särskilt mycket för att dölja det. Det här ledde till att Jim fick flera barn med andra kvinnor än med Marceline. Och ett av de här barnen var lilla John. Jim hade tagit med sig till Jonestown. Och Jonestown är ju det lilla samhälle han hade grundat i Guyanas djungel och 1977 flyttat stora delar av sin församling till. Johns mamma, hon vann över Jim vad gällde boendet för John. Hon drog honom till rätten alltså, men Jim vägrade att lämna ifrån sig den då 6-åriga John som sågs lite som församlingens framtid. Och det här var också en fråga om prestige för Jim. Att behöva lämna ifrån sig John, det var liksom att tappa ansiktet inför sin församling. Med tiden hade Jim blivit beroende av droger och hans redan stora behov av att stå i centrum, det visste i Jonestown inga gränser. Han berättade under långa osammanhängande möten om att omvärlden var ute efter att krossa Folkets Tempel och att alla i församlingen därför behövde vara beredda på att ta sina egna liv. Och det här fick gruppen även så att säga träna på då och då, när Jim fick dem att dricka vad de trodde var läsk spetsad med gift. Och efter att de då hade druckit så sa han att nej, jag skojade bara. Det var inget gift i läsken. Han hade bara velat testa deras lojalitet. Men till slut kom ändå dagen då massjälvmordet blev verklighet. Efter ett besök av kongressledamot Leo Ryan, som var en av rätt många som vid det här laget börjat fatta misstankar mot Folkets Tempel. För var en församling eller var det en sekt som hjärntvättade sina medlemmar och höll dem kvar i Jonestown mot sin vilja? När Leo Ryan var på väg hem till USA efter besöket i Jonestown så sköts han och 4 ur hans delegation ihjäl på flygplatsen. Och i Jonestown begick Folkets Tempels medlemmar massjälvmord. Eller? Och där slutade vi del 1.
Yes, det gjorde vi. Så vad kommer att hända nu då?
Vi får se. Men när dagen efter massaken grydde stod det klart att det fanns ett fåtal gruppmedlemmar som överlevt. Och vi berättade i avsnitt 1 om ett gäng personer som hade getts ut på picknick som en täckmantel för att liksom fly fältet eftersom de hade anat att någonting var på väg att hända. Och det var även 3 personer som hade befunnit sig på den sovjetiska ambassaden för att lämna över en resväska med pengar. Bara det känner jag skulle bli ett intressant avsnitt, för det vet jag ingenting mer om. Jag är väldigt nyfiken vad det handlade om. Men
jättespännande det där.
Ja, eller hur? Och så var det också den kvinnan som befann sig i Jonestown, men som sov sig igenom allt och vaknade till en fruktansvärd vaken mardröm. 3 av Jim Jones barn överlevde, varav 1 var hans och Marcelins biologiska barn Stefan. Och anledningen var att Stefan spelade basket i Folket Tempels egna basketlag. Och just den veckan pågick en basketturnering i Georgetown. Och på dagen den 18 november då skulle en match av sällan skådat slag spelas. Jonestowns lilla lokala basketlag skulle få möta Guyanas landslag. En stor dag helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och det var nästan givet att Jonestown-laget skulle förlora. Men de förlorade faktiskt bara med 10 poäng, vilket nästan var som en seger med tanke på vilka motståndarna var. När matchen var över ville Stefan och hans lagmedlemmar fira.
Ja, vi kan ju säga det bara för de som inte känner till det, att alltså i basket så varierar ju poängen med alltså 2 eller 3 poäng per gång som bollen hamnar i korgen så att säga. Jag vet inte om det till och med om det finns en poängare med, i så fall blir det kanske straffkast eller något. Så att om man då tänker 10 poäng så är det alltså som minst 4 gånger som bollen hamnar i korgen så att säga. Så att det är ju jättebra att hålla upp eller stå upp så bra mot ett landslag, tänker jag.
Jag hade jättedålig koll, så jag har faktiskt googlat det här, för jag tänkte, hur många poäng får man i match? Får man 12 poäng, då är 10 poäng inte så jättebra skillnad liksom. Men runt 100 poäng kan en match ha. Och då är ju 10 poäng jättebra att förlora med.
Verkligen.
De var helt enkelt väldigt, väldigt nöjda och glada. Men i samma veva så ringde Jim Jones till Stefan för att säga att han behövde komma tillbaka till Jonestown omedelbart. Och Jim berättade inte exakt varför, mer än att det var skarpt läge nu. Men Stefan, som vi ju berättade i avsnitt nummer 1, egentligen inte tyckte så jättebra om sin pappa. Han vägrade åka tillbaka. För han hade redan planerat att stanna kvar över natten, och han och hans kamrater skulle gå på bio och fira den framgångsrika basketmatchen. Dagen därpå, när polisen skulle försöka utreda vad som hade hänt, så blev Stefan misstänkt för att på något sätt vara inblandad. Hade han vetat om vad som skulle hända? Eller hade hans pappa i själva verket sett till att utföra dådet just när han inte var där för att skona sin son? Mot det här talar ju förstås att Jim ringde till Stefan och bad om motsatsen, alltså att de skulle komma tillbaka till Jonestown. Men det var inte bara på flygplatsen och i Jonestown som människor hade dött. Vi berättade ju om att Folkets tempel hade ett litet hus i Georgetown, församlingens huvudkontor. Där bodde även Sharon Amos, som var församlingsmedlem och kontorschef tillsammans med sina 3 barn. Och samma dag som polisen insåg vad som hade hänt i Jonestown så hittades hon och hennes barn döda i huset. De hade alla fått sina strupar avskurna. Och då blev Stefan misstänkt för det här massmordet på Sharon och hennes 3 barn. I och med att han faktiskt hade varit i Georgetown. Så han häktades och blev sittande i häktet under 3 månader medan utredningen pågick. Och så småningom kunde hans oskuld bevisas. Han hade alibi eftersom han hade varit tillsammans med sina lagkamrater. Det fanns rätt många vittnen som hade varit med honom liksom dygnet runt. Ändå satt han in i 3 månader. Men, ja. Och ingen skyldig hittades någonsin för mordet på Sharon och hennes barn. Så Stefan släpptes till slut, men hela hans liv hade naturligtvis ställts på ända. Han hade förlorat sin mamma Marceline, sin pappa och flera av sina syskon och många nära vänner i Jonestown. Och han hade också förlorat det enda liv han kände till, alltså livet inom Folkets tempel. Stefan fastnade i drogträsket, men efter flera års kämpande tog han sig ur beroendet. Och numera bor han med fru och 3 döttrar i USA och lever enligt honom ett vanligt och lyckligt liv.
Skönt att någon gör det i den här historien.
Verkligen. För ett annat av Jim Jones barn gick det inte lika bra för. Det var John Stowen, alltså det här barnet som Jim Jones och Grace Stowen tvistat om i rätten och som Jim hade dömts att lämna över till Grace. Den 6-åriga John blev ett av de 304 barn i åldrarna 17 år eller yngre som dog den 18 november 1978. En som blev juridiskt straffad för det som hände, faktiskt den enda som blev straffad, det var Lawrence, som kallades för Larry, Layton. Och han var då den församlingsmedlem som var med och sköt kongressledamot Leo Ryan och ytterligare 4 personer på flygplatsen. Larry dömdes 1986, alltså 8 år efter dödsskjutningarna, för överlagt mord. Men nu har vi gått händelserna lite förväg, för än så länge så befinner vi oss på Jonestown och det är dagen efter att 918 personer har dött. Och det har redan börjat spekuleras om konspirationer, eller hur Tobias?
Ja, men precis. Redan dagen efter att mer än 900 personer dött började teorier och konspirationsteorier runt vad som hänt diskuteras och spridas. Den största konspirationsteorin är att CIA var inblandad i tragedin. Det finns även en teori om att Jim Jones inte dog, antingen som en del av CIAs projekt eller som en egen konspirationsteori. Och det här riskerar att bli lite spretigt, men vi börjar med de saker som är allmänt märkliga, men som inte pekar mot någon speciell konspiration. Det pekar alltså inte specifikt mot till exempel CIA, utan kan passa in i flera olika konspirationsteorier. Det första handlar om det som Jonestowns medlemmar lämnade efter sig när de begick självmord och eller blev mördade. När området söktes igenom hittades flera hundra kassettband som Jim Jones församling spelat in vid olika tillfällen. Det är Jim Jones så kallade predikningar, det är möten, det är musik. Ett band finns från den predikan eller möte som hölls direkt efter att Leo Ryan och hans grupp åkt mot flygplatsen. Alltså innan självmorden och morden. Det bandet kallas ofta The Death Tape, eller dödsinspelningen. Det finns konspirationsteorier kring det bandet. Det är nämligen klippt vid flera tillfällen i inspelningen. Det har därför diskuterats om det är autentiskt, eller om det klipps ihop från annat material som spelas in vid andra tillfällen. Men det märkliga vi ska ta upp nu är att ett av banden som spelades in var inspelat dagen efter massakern och eller massjälvmordet. Bandet har i FBI:s register fått benämningen Q875. Att det var inspelat den dagen kunde FBI enkelt avgöra eftersom inspelningarna på kassettbandet bestod av fyra nyhetssändningar som hade sänts tidigt den dagen. Nyhetssändningarna handlade huvudsakligen om Leo Ryans död, ett eventuellt massjälvmord nämns även. Två av nyhetssändningarna kom från guyansk media och två från amerikansk. Det går att höra andra saker runt om också, bland annat hörs flera nysningar. Det finns ljud som vissa tolkar som att det är Jim Jones röst de hör. Andra säger att de hör ljudet av någon som säger shh, alltså att man ska vara tyst, det är det vi tolkar det som. Även ett skratt hörs eventuellt. Om ni vill höra inspelningarna och dessutom läsa olika tolkningar om allt ifrån vad som sägs till analyser av musiken som spelas och vad det betyder, kan jag tipsa om en hemsida som ligger på San Diego State Universitys server och som handlar om alla konspirationsteorier runt Jonestown. Det är en jätteintressant sajt som verkligen gått ner på djupet. Den ligger längst ner i vår källförteckning som du hittar både på Facebook och i avsnittsbeskrivningen. I en av de här analyserna står det att det här är vad man hör förutom nyheterna. Man hör en dörr som öppnas och stängs och som gnisslar. Man hör en kvinna nysa flera gånger. Man hör henne även snörbla. En mans röst säger shut up, alltså var tyst eller håll käften, två gånger. Någon eller några hade alltså spelat in bandet dagen efter. Vem var det? Varför hade nyheterna spelats in och varför hade bandet sparats i Jonestown? Ville personen eller personerna som gjort inspelningen förmedla någonting till utredarna eller omvärlden i stort? De första på plats var den guyanska militären och många tror att det är någon eller några av dem som gjort inspelningarna. Varför? Ja, vem vet? Flera av dem som överlevde, alltså de som inte var i Jonestown under händelsen, har fått lyssna på och analysera bandet. En av dessa personer, som inte är nämnd med namn, ska ha sagt att denna hörde Maria Katsaris röst på bandet. Maria Katsaris hörde till den innersta kretsen i Jonestown och agerade barnflicka åt den 6-årige John Stone. Samma överlevare säger sig även höra den säkerhetsansvarige Jim McElevens röst. Vi har lyssnat på bandet och det är väldigt svårt att höra de ljud som inte är själva nyhetsinslagen.
Ja, jag hör nysningarna och jag hör snörvling. Men att det är en kvinna som nyser, det vet jag inte hur jag ska kunna veta. Och jag hör även en dörr gnissla. Och jag tror att jag hör mansröster och ett eventuellt skratt. Men lyssna gärna och döm själva. Bandet är inte långt, ungefär 10 minuter. En annan mystisk sak är hur antalet döda rapporterades. För först rapporterades det att antalet döda i Jonestown var 200. En dag senare så rapporterade media att antalet döda var 363. Och till slut var dödssiffran 909 personer. Och förklaringen polisen och FBI gav, det var att det legat människor under andra. De har liksom legat på varandra. Och det här är något som har ifrågasatts. Varför det tog så lång tid att komma fram till hur många döda det var. Och utöver det så har det diskuterats hur de döda låg placerade när de hittades. De flesta ligger liksom, vad ska man säga, prydligt uppradade med ansiktet neråt. Det ser inte ut som att alla dog samtidigt och liksom ramlade. Då hade kropparna troligen inte legat på ett sätt som sett så prydligt ut. Och jag ber om ursäkt för det uttrycket. Men jag hittar inget bättre för att liksom beskriva bilden. Men det ser lite ut som att någon efteråt har lagt de döda till rätta. Men en ännu större fråga som har diskuterats är hur de dog. Det som först såg ut som ett massjälvmord, det kanske inte var det. Den första forensikern på plats var Dr. Leslie Moto. Han var chefsrättsläkare i Guyana. Och hans bedömning var att i minst av 700 av fallen så handlade det inte om självmord, utan om mord. För när han undersökte de döda så hittade han många som hade stickmärken på axlarna eller mellan skulderbladen. Som att de hade blivit liksom injicerade med någonting. Dr. Mutus bedömning var att de inte hade injicerat sig själva. För ska man ta en spruta på sig själv så är det sällan axeln man väljer att göra det i. Det är rent fysiskt svårt och mellan skulderbladen så är det omöjligt. Så frågan är om människor hölls fast och hölls ner och injicerades mot sin vilja. Och utöver det så hittades en del av personerna skjutna. Dr. Muto hittade medicinflaskor där det stod Valium på etiketten men där innehållet var cyanid. Det sägs att han hittade cyanid i maginnehållet på de flesta av dem han undersökte, men märkligt nog så försvann hans dokumentation någonstans på väg till FBI i USA. För att när han var klar med sin utredning så skickade han materialet till FBI. Det har också ifrågasätts exakt hur många personer som faktiskt obducerades. Jim Jones egen död, den är även den omtvistad. Hur dog han? Och var det ens han? Jim Jones kropp hittades med ett skott i huvudet. Pistolen låg däremot 100 meter ifrån kroppen. Så tog han alltså inte sitt eget liv utan blev skjuten? Blev han skjuten frivilligt eller blev han mördad? Det finns de som säger att Jim Jones kropp var så full av lugnande medel att han inte kan ha klarat av att skjuta sig själv. Hans kropp var även mycket uppsvullen när den hittades och en teori är att det inte ens var hans kropp. Och det här ryktet uppstod snabbt och baseras till stor del på att den kropp som hittats inte var tatuerad på bröstkorgen.
Okay.
Och det var någonting som Jim Jones sägs ha varit.
Mm.
Men det finns inga bevis för att han ska ha varit tatuerad. Det finns inga foton av honom där han är tatuerad.
Mm.
Det verkar liksom vara någonting som någon har sagt och sen när det spridit sig och på något sätt, ska man säga, blivit en sanning.
Ja, just det, just det.
Jim Jones identifierades via fingeravtryck. Men av någon anledning så var de tvungna att göra de testerna två gånger. Han identifierades inte via tandkort.
Varför inte det?
Ingen aning. Det var ju fullt möjligt för det finns tandkort på honom.
Ja, just det. Jag tänker, ja, i och för sig fingeravtryck är ju så pass... Det är väldigt unikt om man säger, men jag tänker att om det nu uppstod frågor så hade det ju inte skadat med dubbel koll så att säga.
Precis, varför gör man inte på alla sätt man kan?
Verkligen.
Och jag har inte hittat svaret på den frågan heller, men ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vid tiden för händelsen i Jonestown så ägde Folkets tempel 3 båtar som låg förankrade i Brasilien. Och kort efter massaken så var de plötsligt borta. Och som ni säkert minns från del 1 så var Jim Jones, han var väldigt välbekant med Sydamerika och i synnerhet Brasilien, för där hade han till och med bott i en period. Så det är kanske ingen omöjlighet att Jim Jones kan ha haft pengar i Brasilien. Så hade han alltså inte dött i Jonestown utan tagit sig till Brasilien. Och den man då hittat var någon annan. Ja. Frågetecken var alltså många redan direkt efter den fruktansvärda dagen i november 1978. Då 900 personer dog i Jonestown, 5 på flygplatsen och 4 på huvudkontoret i Guyana. Men dödsfallen relaterade direkt till Jonestown slutade inte där och då, eller hur Tobias?
Nej, som vi berättade om i del 1 hade medlemmar i Folkets Tempel ställt upp som kampanjmedarbetare under borgmästare George Moscones valkampanj. Han ville bli borgmästare i San Francisco 2 år tidigare, ett val han alltså vann. När misstankarna mot missförhållanden inom Folkets Tempel blev allt större var Moscone en av dem som stod på Jim Jones sida. Han såg ingen anledning att undersöka församlingen närmare, svarade han när han fick frågan. Den 27 november, 9 dagar efter massaken i Jonestown, sköts George Moscone till döds. Han sköts av den före detta polisen och numera politikern Dan White. De båda hade hamnat i en rejäl konflikt där White var i ett ordentligt underläge. Han hade sagt upp sig från en hög politisk post men hade ändrat sig och ville ha den tillbaka. Och det var Moscone som var ansvarig för att säga ja eller nej. Moscone hade sagt nej, men White hade inte gett sig utan bokat in ytterligare ett möte på Moscones kontor i stadshuset för att försöka övertala honom att få sitt jobb tillbaka. White var dock beredd på att få ett slutgiltigt nej och hade därför med sig sin före detta tjänstepistol innanför kavajen. Och inte helt oväntat fick han återigen ett nej, varpå han sköt först Moscone och sedan ytterligare en politiker. White gick själv till polisen och överlämnade sig och vapnet. Detta ser alltså ut att ha varit orelaterat till det som hände i Jonestown och mer en slump att det hände så nära inpå. Eller? Dan White fick ett väldigt lågt straff för att ha utfört det som låter som i alla fall ett överlagt mord. Han hade ju uppenbarligen planerat mordet eftersom han hade vapnet med sig hemifrån, men han dömdes för dråp. Var det CIA som fått honom att mörda? Hade de betalat honom för att mörda Moscone mot att de lovade att se till att han fick ett kort straff? Efter att Dan White släpptes från fängelset efter 5 år begick han självmord. En annan misstänkt död var ett massmord av Jenny Mills och hennes familj ett drygt år efter händelserna i Jonestown. Jenny, hennes man Al och 5 barn hade gått med i Folkets tempel 1969. Men efter 5 år, där de mer och mer börjat ifrågasätta Jim Jones lära och metoder, hoppade de av. Den utlösande faktorn kom när Jim bestraffade Jennys och Als dotter Linda genom att slå henne 70 gånger med en träspade för något hon hade gjort fel.
Jag hoppar in här för att förklara att det är liksom inte handlade om en liten träslev när vi säger träspade. Det handlar om är ordet paddle på engelska. Men jag hittar liksom inget motsvarande svenskt ord. Men det handlar om är alltså någonting som ser ut ungefär som en mindre och lättare paddel till en roddbåt. Alternativt ett sånt där platt brännbollsträ. Som sagt, det är ju verkligen inte ens okej om det hade varit en liten träspade. Det hade varit illa nog. Men jag ville förtydliga att det handlar om. Men jag vill förtydliga vad det handlar om så att man verkligen får en uppfattning om vilken typ av bestraffning som förekom inom Folkets tempel.
Mm. Ja, det säger ju rätt mycket det där alltså. Och efter avhoppet så blev Jenny en stark motståndare mot Folkets tempel. Hon skrev bland annat en bok om familjens år med Jim Jones och startade även ett center för avhoppade sektmedlemmar. Den 26 februari 1980 mördades Jenny, hennes Al och en av deras döttrar, den 15-åriga Daphne, hemma i deras hem utanför San Francisco. Ytterligare ett barn var hemma under morden, den 17-årige sonen Eddie. Eddie sa efteråt att han inte hade märkt att hans föräldrar och syster sköts till döds. Dock visade det sig att han hade spår av krut på händerna. Utredningen som följde fokuserade på två spår. Det ena var naturligtvis att morden hade med Folkets tempel att göra. Och det andra på att det var Eddie som var gärningspersonen med tanke på krutspåren på händerna. Då kunde ingenting bevisas och fallet blev så småningom kallt. Det räknas än idag som ett olöst massmord. Så det finns alltså många frågetecken och fler ska det bli. För nu ska vi gå in mer specifikt på varför det finns de som tror att CIA var inblandade i Jonestown-massaken.
Ja, teorin om CIAs inblandning handlar framförallt om att Jonestown ska ha varit ännu ett av CIAs medicinska och psykologiska experiment. Det finns de som trodde och tror att det här var den allra sista delen i projektet MK Ultra. Experimenterades det i hemlighet på församlingsmedlemmarna och hade CIA dödat alla när experimentet behövde stängas ner eftersom bland annat Leo Ryan kommit för nära? Frågan är alltså, var Jonestown ett CIA-medicinskt experiment?
Just det.
Mm. Det sägs att Jonestown höll en rätt låg standard vad gällde levnadsförhållandena. Undantaget de medicinska faciliteterna som i vissa källor beskrivs har hållit toppklass. Och det här med toppklass, då har inte jag kunnat verifiera vad de menar med det. Däremot har jag hittat att det fanns ett sjukhus eller någon typ av mottagning på området. Rent fysiskt bestående av fyra byggnader. Där det bland annat fanns möjlighet till röntgen. Och då tänker jag att då är det liksom inte bara en litet ett rum med en läkare, utan då är det någonting mer om det finns en röntgenapparat. Och att jag vet det är för att på listan över de som arbetade på sjukhuset så finns det 6 personer som står listade under kategorin röntgen och labbpersonal. Och totalt sett så innehåller den här listan nästan 100 personer. Det finns bara en läkare, men många sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Och chef för den här sjukvårdsenheten var Jim Jones fru Marceline. Arbetade Jim Jones för CIA? Var Folkets tempel bara en täckmantel? Och hade varit det redan från början? Eller var CIAs experiment en sidoinkomst för Jim Jones? Alltså betalade CIA honom för att de skulle få utföra experiment på hans ovetande församling? Ett motargument för att själva sjukhusets existens är ett bevis för det. Det kan vara att de var tvungna att ha ett eget sjukhus i Jonestown med tanke på att det låg, liksom, det låg inne i djungeln och det var krångligt att ta sig därifrån om någonting hände. Och det gör det ju alltid ibland, för att i Jonestown så bodde allt ifrån små bebisar till äldre pensionärer. Det vill säga att det fanns troligen nästan alltid någon som hade behov av ett sjukhusbesök. Ett argument för konspirationsteorin är att församlingsmedlemmarna på pappret liknade de som hade varit underlag för experimenten inom MK Ultra tidigare. De var ofta mörkhyade, fattiga, ibland för detta brottslingar som hade suttit i fängelse och som nu ville börja ett nytt liv. Det handlade alltså om personer som ofta var i underläge och i beroendeställning. Ett annat argument för konspirationsteorin är att utredningen av dödsfallen verkar ha varit rätt ordentligt bristfällig. För trots att Guyanas mest meriterade rättsläkare anlitades, alltså Dr. Motu, och FBI utredde med hjälp av alla sina resurser, trots det så utreddes inte dödsorsaken för samtliga döda. Och berodde det på att det själva verket var CIA som utfört massmord på församlingen och därför liksom ville dölja det? Och var det CIA som hade klippt ihop de här dödsinspelningen, alltså den som spelades in på kvällen, med hjälp av andra inspelningar, tidigare inspelningar, för att få det att verka som att Jim Jones hade orkestrerat ett massjälvmord? En studie av det som hade hänt i Jonestown publicerades ett drygt halvår efter händelsen i tidningen The New England Journal of Medicine. I den här artikeln, som skrevs av 6 erfarna medicinska utredare, så fastslogs det att utredningen hade varit inkompetent och rent av pinsam. I dödsorsaken för många av de döda står det förmodad cyanidförgiftning. Och att ordet förmodad användes berodde just på att de flesta dödsfallen inte utreddes. Det sägs att det bara genomfördes obduktioner av 7 av de döda. Och det gjordes i flera fall inte förrän en månad efter att de hade dött.
Okej.
Jag tycker det låter det är mycket, mycket märkligt. Det finns även bilder från dödsplatsen där flera av offren bär armband som ser ut som ID-armband av något slag. Men när kropparna väl kom tillbaka till USA så hade de inte längre några armband. Så frågan är, vad var det för armband? Var det någon typ av ID-armband relaterad till ett CIA-experiment kanske? Och frågan är om det var därför armbanden så att säga försvann.
Just det.
Efter massaken så kom psykiatern Dr. Hardhat Sukdeo till Georgetown. Och Dr. Sukdeo, han var född i Guyana och han bodde och arbetade numera i USA. Han kom till Georgetown för att prata med de 33 som hade överlevt med för att de helt enkelt inte var på plats. Alltså de som hade flyttat iväg på picknick, de som var vid den sovjetiska ambassaden och kanske även då killarna i basketlaget. Och den här Dr. Sukdeo, han var specialiserad på sekter och var en öppen kritiker av kulter. Och resan till Guyana betalades av den amerikanska staten, sägs det. Frågan var om hans uppgift var att liksom ytterligare spöt på Jonestowns sektstämpel. Så att ryktet om CIAs inblandning skulle tonas ner, eller i bästa fall helt försvinna. De överlevande behandlades för sina trauman på The Langley Porter Neuropsychiatric Institute i San Francisco. Och det sjukhuset är känt för att där forskade de på hur man kan påverka människors beteende med bland annat hypnos. Och de forskade även på hur magnetfält påverkar människor. Så varför behandlades de överlevande just där? Var det för att myndigheterna skulle bli säkra på att de överlevande inte visste någonting om CIAs inblandning? Alternativt att få någon typ av behandling så att de glömde CIAs inblandning? Det kan ju också vara att det var ett sjukhus som låg bra till rent logistiskt.
Ja, faktiskt. Det kan ju vara så också.
Men att det hela hände just i samband med Lee Ryans besök, det var ingen slump. Alltså enligt teorin om att CIA var inblandade. För Leo Ryan, han var ju något av en nagel i ögat på CIA. Han hade ljudligt kritiserat MK Ultra och låg på myndigheten om att köra med öppna kort framöver. Och nu när Folkets tempel började få ögonen på sig så var det dags för CIA att, alltså enligt konspirationsteorin, att slutgiltigt stänga ner det här projektet, så att säga göra sig av med bevismaterialet. Och varför då inte göra sig av med Leo Ryan i samma veva? En av dem som var med Leo Ryans delegation till Jonestown var Richard Dwyer. Och han arbetade på den amerikanska ambassaden i Guyana. Och det har ryktats att han även stod på CIAs lönelista. Och det sägs att han även kände Jim Jones väl. Och på det sista bandet, den här dödsinspelningen som spelades in av Jim Jones den kvällen, så hör man Jim Jones säga: "Få bort Dwyer härifrån." Och det här borde dock inte kunna stämma, eftersom Richard Dwyer, vid det här laget så var han vid flygplatsen för att flyga tillbaka med delegationen till Georgetown. Han var alltså en av dem som överlevde. Frågan som konspirationsteoretiker ställer sig är om han hjälpte Leo Ryan att få till mötet med Jim Jones och sen på något sätt var inblandad i skjutningen på flygplatsen. Så att Jim Jones säger "få bort Dwyer härifrån", det kan förklaras med att han syftade på någon annan. För att om man lyssnar på den bevänden så hör man att ljudet är inte det bästa. Allt går inte att höra. Men det är liksom ytterligare en detalj som är förvirrande. En annan person med vissa kopplingar till CIA och andra amerikanska myndigheter, det är Larry Layton, alltså den här församlingsmedlemmen som var med och sköt på flygplatsen och som sen fick ett fängelsestraff. Hela hans familj, familjen Layton, är intressant. Larrys pappa, som även han hette Lawrence, han hade gjort karriär inom det militära och var vid tiden för sin pension chef för arméns enhet för kemisk krigsföring. Och det sägs, observeras sägs, att han var en av Folkets tempels stora bidragsgivare. Och Larrys mamma sägs, återigen sägs, ha varit förmögen. Och den här förmögenheten sägs också till viss del ha kommit från andra världskrigets koncentrationsläger på något sätt.
Okej. Nej, men det låter ju som en riktig konspirationsteori om man säger så. Alltså det finns ju hur mycket konspirationsteorier som helst om just andra världskriget och koncentrationslägerna och ja, om den judiska befolkningen också tyvärr då, som har fått ja, stå ut med väldigt mycket under flera hundra år. Så att det var inte helt oväntat att ska man ha en konspirationsteori om dem så drar man in lite så här andra världskriget grejer också då.
Precis. Det här verkar vara en familj som har liksom förgreningar åt alla möjliga håll. Larrys syster Deborah, hon hade även hon varit med i Folkets tempel tidigare. Hon hade varit församlingens finansansvariga, men hon hade hoppat av efter några år. Och hon var gift med en man vid namn George Philip Blakely som var CIA-agent. Så när familjen Layton hade alltså kopplingar både till Folkets tempel och till CIA på olika sätt. Ett annat namn som har tagits upp i samband med CIA-teorin är Dan Mitrone. Och han hade varit god vän till Jim Jones ända från att det var barn. Mitrone arbetade för FBI i Sydamerika och mördades av grillan i Uruguay 1970. Alltså 8 år innan Jonestown. Och i CIA-teorin sägs han ha kunnat ha varit den som hade gått ihop Jim Jones med CIA och fått honom, alltså fått Jim Jones att börja arbeta för dem. Ytterligare ett kanske märkligt sammanträffande är att Folkets tempel arrenderade marken som Jonestown låg på av den guyanska staten. Och den som hade godkänt det avtalet var den guyanska premiärministern, vilket kanske inte är så konstigt. Men han sägs ha kommit till makten med hjälp av CIA. Så det är CIA hela tiden. Men ett faktum är att CIA och USA, de var inblandade i en stor del av politiken i Sydamerika under framförallt 1960-talet men också senare. De har ju bland annat varit med och bekämpat extremistgrupper och även drogkarteller. En konspirationsteoretiker kan alltså säga att CIA hjälpte Jim Jones att starta Jonestown via Guyanas premiärminister. Men man kan ju också se det som att CIA som sagt var inblandade i många olika händelser i Sydamerika.
Verkligen.
Det finns mycket, mycket, mycket mer att säga om Folkets tempel och CIA. Men vi ska prata lite om en annan teori också. Den har förvisso också med CIA att göra, men på ett annat sätt. Eller hur, Tobias?
Ja, för Jim Jones socialistiska tankar sågs som kommunism av USAs regering. Och landet befann sig ju mitt i det kalla kriget. Kommunismen behövde bekämpas. Enligt den här teorin utförde CIA inte experiment på Folkets tempels församlingsmedlemmar. De mördade gruppen för att bli av med Jim Jones kommunistiska lära och anhängare. Att Jim Jones var en riktig hardcore kommunist var tydligt. 1960 hade han nämligen varit på Kuba. Han ska till och med ha träffat Fidel Castro. Jim Jones hade flera pass, misstänkt bara det. 1960 reste han på en flera veckor lång resa till bland annat Polen, Finland och Sovjet. Åkte han runt och studerade kommunism? Eller var det tvärtom? Var Jim Jones egentligen en utsänd CIA-agent som åkte runt för att spionera på kommunistiska länder? Och där vill jag liksom säga att Polen och Sovjet vid den här tiden, det kan jag köpa. Men Finland?
Precis, och han var faktiskt också i England.
Ja, ja.
Så att i konspirationen så kanske man väljer ut det som passar in till teorin. Liksom.
Ja, men precis. För Finland har ju liksom inte så vitt jag vet någonsin varit känt för att vara superkommunistiskt. Ja. Det finns alltså också en teori som säger att Jim Jones inte alls var kommunist utan en spion för den amerikanska regeringen. Han bara låtsades vara kommunist. Det sägs att han, när han besökte Kuba 1960, ska ha uppmuntrat kubaner han träffade att emigrera till USA. Lee Harvey Oswald, som mördade president Kennedy, hade gjort ungefär samma resa i Europa ett år tidigare. Och det finns en konspirationsteori som säger att han arbetade för CIA. Och det kommer vi att prata mycket, mycket mer om i sommar. För då släpper vi ju en serie om just mordet på John F. Kennedy.
Precis, och vi vet ännu inte hur lång den blir. Men vi kan lova att den blir betydligt längre än två delar i alla fall. För det är precis som Jonestown någonting man kan skriva hur mycket som helst om. Och jag har precis börjat läsa min första beställda bok som kom i posten förra veckan. Så det här ser jag fram emot jättemycket.
Och det gör jag med. Alltså det blir Tänk Oms första sommarserie. Jag tänker, alltså jag hade en idé en gång i tiden om att man skulle ha lite så här smått humoristiska titlar för att locka folk att lyssna då. Så att, till exempel i huvudet på John F. Kennedy, men jag vet inte, jag känner att det kanske är lite, kanske blir lite för mycket alltså.
Eventuellt.
Men sommarserien kommer i alla fall, men just nu så pratar vi ju fortfarande om Folkets tempel och jag har en sista märklighet att berätta om. För det sägs att det på ungefär samma plats där Jonestown låg hände något fruktansvärt år 1843 eller 1844. Alltså ungefär 135 år innan händelserna i Jonestown. En pastor, pastor Smith, som var verksam i Guyana, samlade ihop sina anhängare och meddelade dem att slutet var nära. Men om de begick självmord skulle de kunna undvika världens undergång och dessutom få ytterligare en fördel. De skulle återfödas som vita. Dagen efter pastor Smiths domedagspredikan hittades 400 personer ur hans församling döda efter att ha begått mass-självmord. Frågan är alltså om det som hände i Jonestown inte alls handlade om varken CIA eller kommunism eller ens som Jim Jones. Kanske handlade det istället helt enkelt om att platsen hade dålig karma. Och det finns väldigt lite information om den här händelsen. Och det var inte exakt där Jonestown låg utan dryga 30 mil därifrån. Så eventuellt kan vi avskriva teorin om dålig karma direkt. Men det ska vi inte göra med teorin om CIA. Vilka är dina tankar, Jenny?
Jo, 3 år efter händelserna så stämde några av överlevarna från församlingen, bland annat CIA, för det som hände i Jonestown och hävdade just att CIA varit inblandade i olagliga tester och experiment på församlingsmedlemmar. Och den här stämningsansökan den avvisades baserat på att den lämnats in för sent, vilket förvånar mig, för 3 år känns inte som en jättelång tid, men ja. Och även kongressledamot Leo Ryans barn stämde regeringen och CIA på samma grunder. Ryans barn släppte den här ansökan så småningom och någon offentlig förklaring har aldrig getts till varför de gjorde det. Kanske hade de inte råd att driva processen vidare eller så fick de betalt för att så att säga under bordet släppa saken. Men jag är i alla fall inte redo att avskriva teorin om CIAs inblandning helt. Jag tror inte på att hela Folkets tempel redan från början liksom var en skapelse av CIA. Det vill säga att Jim Jones alltså redan från början hade varit inblandad och skapat sin församling i det syftet. Och det verkar inte vara särskilt många som tror heller. Men däremot att CIA på något sätt övertalat Jim Jones att låta utföra experiment på sina församlingsmedlemmar mot betalning eller andra förmåner, det kan jag faktiskt inte helt avskriva. Framförallt med tanke på vad vi vet att CIA faktiskt gjort i MK-Ultra-projektet. Alltså helt vansinniga projekt på ovetande personer som inte gett sitt medgivande.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Däremot att det var CIA som ska ha avrättat hela församlingen i slutet känns kanske inte helt sannolikt. Vad det gäller att församlingen ska ha mördats av CIA för att de var kommunister, det tror jag mindre på. Jag tror även mindre på att Jim Jones ska ha varit spion för CIA och låtsas vara kommunist. Men jag, som sagt, CIAs inblandning, ja, kanske. Hur tänker du, Tobias?
Jag tänker så här att... nej, men till att börja med då så fanns det ju mycket konstigheter kring identifiering och obduktion och så vidare där ju. Och då tänker man ju genast, kan det verkligen gå till så liksom? Och jag gör ju en podcast tillsammans med Dan Hörning om Palmemordet, och där ser man ju att även in på 80-talet så kunde det gå ganska taffligt till inom polisen i det fallet då. Så att jag tycker inte att man kan säga att alla de här märkligheterna måste ha en någon stor konspiration bakom då, för att det kan faktiskt vara så att folk är riktigt dåliga på att göra sitt jobb, eller det jobb de borde göra i alla fall. Sen är väl jag lite inne på, precis som du säger Jenny, att det känns som att CIA dyker liksom upp lite varstans i den här historien. Det spelar liksom ingen roll åt vilket håll man tittar. Och jag är nog överens med dig om att det går inte helt att avskriva att man faktiskt hade ett finger med i det här. Även om det kanske inte är det som är det absolut mest troliga i min värld. Och det lär vi väl aldrig få reda på heller, tänker jag. För det lär ju ligga hemligstämplat i hur många år som helst här. Så att jag tror nog att Jim Jones var en galen sektledare, men jag kan inte utesluta att det fanns någon form av inblandning från exempelvis CIA då.
Ja, det är onekligen ett jätteintressant fall som man kan diskutera hur länge som helst. För vi har ju faktiskt bara skrapat lite på ytan i de här två avsnitten. Men vad tror ni där ute? Hör gärna av er med era tankar om dagens avsnitt.
Absolut. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du mejla till info@prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, feedback och liknande. Och jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor vi har använt oss av i dagens manus. Samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida, facebook.com/tankom.se. Du kan såklart också söka på Tänk om i din Facebook-app, så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag.
Och som vanligt, om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss, så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar via Patreon så får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam.
Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig, Tobias Henriksson.
Och med mig, Jenny Sterner, som också har skrivit dagens manus.
För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver.
Och vill ni nå mig, Jenny, så finns jag på Instagram, det heter Jennys penna. Ett ord och Jenny med IE.
Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions, och den görs av Remember the Future.
Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
Hej då!
Hej då!